Hej och välkomna till Healingpodden. En podcast om att läka sitt mentala, emotionella och spirituella jag. Med mig, Molly Mossebäck. Hej och välkomna tillbaka till tredje avsnittet av Healingpodden. Det är så sjukt kul att ni kommer tillbaka och lyssnar och att ni skickar så mycket fina saker om podden. Det gör mig så sjukt glad. Den här veckan så har jag med mig en person som heter Kristina Sandell som tidigare har varit min... hon har varit klassansvarig när jag pluggade på en yrkeshögskola. Och hon har liksom varit som min kreativa mentor kan man säga. Också för att hon har varit väldigt, väldigt sensitiv och alltid liksom funnits där för mig och sina elever. Hon är verkligen en fantastisk, fantastisk person. Och i det här avsnittet så pratar vi om kreativiteten, om prestationsångest men också mycket om högsensitivitet och hur kreativitet och sensitivitet oftast är ihoplänkade. Jag hoppas verkligen att ni ska tycka om det här avsnittet. Nu kör vi! Hej Kristina!
Hej Molly!
Hej! Välkommen till Healingpodden!
Ja men vad trevligt att få vara här!
Ja, det är väldigt kul att ha dig här för att du har ju varit min, vad ska man säga, varit klassansvarig och mentor när jag pluggade på Yrgo för några år sedan. Och du är ju liksom alla våra kreativa guru kan man väl säga. Så att jag tänker att...
Göteborgs reklammamma var det någon som...
Exakt. Och därför så kände jag så här, vad roligt att ha med dig och prata om kreativitet och liksom kreativitetens betydelse i människors liv. Och jag tänker att du ska få börja lite med och så här, berätta vem du är och vad du har gjort innan. Din historia?
Ja, jag är från Norrbotten, från Kiruna från början och var ganska tidigt väldigt säker på att jag ville bli någon typ av kreatör. Jag ville först bli illustratör, för det var det enda jag visste. Jag kunde teckna liksom. Sen hamnade jag i Göteborg och sökte in på HDK, så där gick jag i 5 år. Grafisk design på den utbildningen som vi bara var 10 i varje klass. Superlyxigt. Och under den perioden så gjorde jag ett utbyte på School of Visual Arts i New York. Och då kom jag lite grann mer i kontakt med Art Director. Vi tittade mycket på reklamfilm. Jag gjorde på grafisk design eller graphic design. Men vi var ändå inne i reklamområdet och tittade. Då väckte det någon slags nyfikenhet hos mig. Så jag läste 5 år på HDK och sen började jag ändå jobba som art director på en reklambyrå. Jag testade att jobba själv men jag blev lite för, jag satt mycket själv. Vilket jag också gillar, men jag satt för mycket själv. Och hade ingen att diskutera idéer med, så här, jobba frilans.
Just det.
Så började jag jobba på byrå, vilket jag hade tidigt sagt att det ska jag inte göra i alla fall. Och där hamnade jag ändå. Sen jobbade jag som AD i några år och undervisade lite sådär då och då i typografi på HDK på den här skolan som du har gått på, Yrgo. Och när den tjänsten blev ledig så tänkte jag söker den. För jag gillar att undervisa och jag gillar mitt jobb. Så hamnar jag i den här rollen. Men jag är ju fortfarande grafisk designer och art director också. Jag har fortfarande ett ben i den världen. Mm. Och är programansvarig.
Mm. Du gör ju väldigt mycket.
Ja.
Så, och har ju väldigt många liksom, ben att stå på. Du har ju, som du säger, dels hand om, ja, hur många är det? 30 studenter.
Ja, 34 i varje klass. Två varje klass. Nästan 70.
Och där du också är liksom, där du har hand om utbildningen. Men du har ju också, du är ju sånt otroligt så kreativt stöd för alla studenter. Uppfattade jag det som när jag gick i alla fall. Att du var liksom,
ja, men jag vill ju, ja, men jag tror faktiskt att jag är det. Mm. Jag är 54 år gammal. Man får ju liksom lite erfarenhet på vägen.
Mm.
Och jag gillar att dra igång projekt.
Mm.
Det är, jag är med lite här och där på olika saker. Mm. Tävlingar och jury och det ena med det andra.
Har du,
det är väl det, man är kreatör. Ja. Man vill vara med. Liksom.
Ja. Har du alltid varit så?
Ja, men det har jag. Mm. Men jag är ju också en sån person som behöver sitta i lugn och ro efter. Jag tar i från tårna och sen behöver jag vila emellan.
Just det.
Jag mår nog bäst när jag egentligen har en sån process. Att det händer jättemycket och ingenting.
Just det.
Så min energi kommer stötvis.
Mm. Just det. Men jag tänker, för det är just det jag tänker att jag vill prata lite om idag. Just det här med kreativitet och liksom hur det kan påverka oss som människor. För jag tänker att kreativiteten är ju någonting som är superkul och liksom jätteviktigt, eller har varit i mitt liv liksom, att det har varit så här naturligt genom hela livet. Men samtidigt också det som på något sätt i många lägen också tagit kål på en. Har du någon liksom erfarenhet av det och båda de sidorna liksom?
Jag brukar tänka ibland när man att om det finns, om jag hade jobbat på biblioteket så hade jag kanske mått egentligen ganska bra, men jag hade blivit rastlös på 3 dagar. att det finns många, jag tittar på mina studenter, alla som jag haft genom åren, ungefär 350 stycken, att många tycker både att det är jättejobbigt att jobba och vara kreativ. Mm. Men man har liksom man behöver det också.
Mm.
Så man får välja. Okej, man får gilla läget. Det här kommer vara. Ibland så kommer man brottas med sig själv. I den här kreativa världen. För att vi är kanske känslomänniskor. De flesta av oss. Men det kanske också är därför vi är bra kreatörer. Så tänker jag. Jag försöker prata om det i klassrummet.
Mm.
Att tänk på det, att som känslomänniskor och kreatörer, ni är den egen största fiende, men ni är säkert fantastiskt bra för andra.
Mm.
Att man kan läsa av en kund, man förstår, man har liksom, man kan lyssna och man kan förstå.
Mm.
Sen den här inre, när man bråkar med sig själv, det är ju en annan femma, den får man bara lära sig att hantera. Så tänker jag i alla fall.
Mm. Tror du att det har liksom, att det hör ihop just det här att kreativitet och högsensitivitet är liksom väldigt liksom länkade med varandra? Har du upplevt det?
Det tror jag.
Ja.
Absolut.
Ja.
Vi gjorde en liten undersökning i klassrummet hur många som faktiskt var lite mer åt känslomänniskor. Det låg på ungefär 80%. Så det är ju ganska i vårat klassrum. Man är också bland likasinnade. Det är lite buller och bång.
ja, verkligen.
Från min sida också.
Ja.
Men det händer lite grejer. Jag tänker, så länge man känner sig trygg med det. Alltså, man måste känna sig trygg i rummet. Det är helt okej.
Okay. Ja.
Vissa känslor till exempel.
Ja.
Det kan vara... Och det känner jag igen från mig själv. Speciellt när jag gick i skolan. Att man... Det är högt och lågt.
Mm.
Man känner mycket.
Ja.
Och jag tror egentligen att det är väldigt bra som kreatör. Eller det är det ju.
Ja. Berätta mer. Hur menar du?
Att man är lyhörd.
Mm.
Vi är ju kundens röst som kreatörer.
Ja.
Vi kan inte liksom blåsa på med det, så som vi tror, tycker och tror, utan vi måste lyssna på kunden och förstå kunden. Mm. Och jag tror att vi är bättre på det än många andra.
Mm.
Vi kan sätta oss in i en annan människa till exempel, hur de tänker och så.
Ja. Har du någon gång upplevt i ditt egna liv, det kan jag tänka både liksom i den här rollen men också i livet generellt, att liksom den här sidan eller kreativiteten eller sensitiviteten liksom har lagt fällben på dig, eller att du upplevt att det
har varit? Många gånger.
Ja.
Så många gånger.
Berätta.
Efter att jag gick in i väggen för några år sedan så hade jag lite svårt att komma upp på fötter igen. Så jag fick väldigt dåligt minne och det var mycket sådär. Man tänker att ja, men man är tillbaka, man är sjukskriven och sen är man tillbaka och så allt som vanligt. Det var det ju inte.
Nej.
Och då tog jag hjälp av en coach som hjälpte mig och förstå mig själv. Jag kunde nästan ställa mig bredvid mig själv och säga, är det där, vänta nu här Kristina, är det där verkligen vettigt att tänka eller säga? Nej, det är det ju inte, kunde jag säga till mig själv. Att jag på något sätt försökte lära mig att inte ta så snabba beslut.
Just det.
Man måste inte skriva till någon i affekt. Eller,
nej.
Som jag lätt kan göra.
Ja,
jag agerar ganska snabbt i känslan.
Just det. Men att använda,
det har satt käppa i hjulet för mig.
Ja. Nej, men också att använda, tänker jag, vad ska man säga, som du säger, att inte springa på allting. Och kanske inte heller att kreativiteten och liksom den här, alla de här roliga sakerna som man upplever, i längden så blir ju inte det, det kan ju också bli för mycket liksom. Det är väl det svåraste, det upplever jag ju hela tiden också. För jag känner igen mig jättemycket i det liksom, att... Man känner att så här, det här känns jättekul i stunden och det här känns jättekul och det här känns jättekul och det här känns jättekul och det här känns jättekul. Och sen så kommer det massa saker som är jättekul. Och när, var hittar man liksom balansen i så här, när är det någonting positivt att liksom gå på det och när känns, när kommer det bara liksom bli pannkaka av allting liksom. Och jag tänker, om du har upplevt liksom utbrändhet, att det är ju så himla lätt att hamna där, tänker jag, om man bara så här dras med i allt kul liksom.
Man måste lära sig och välja och tacka nej till saker fast det låter roligt. Och det hade jag svårt att göra när jag var lite yngre. Jag tyckte allt var skitkul. Jag ville vara med på allt. Och kanske också hade svårt för att säga nej. Jag var så här, lite duktig flicka. Jag var, hade det här duktig flicka var jag. Men det blir ju bättre med åren.
Ja.
Men jag tror också att man måste prata om det. Jag tar upp imposter syndrome och att man måste få lov att misslyckas i skolan och i arbetslivet också för den delen, första dagen.
Men det så minns att, jag att du berättade för oss väldigt tidigt när vi började, att så här, ja, men dels att så här, gör projekt utifrån liksom vad som känns kul och utmana och hellre då liksom misslyckas brutalt och liksom ha roligt och också sådär att sätta gränser. Och du har alltid varit jättetydlig i det, tycker jag, när vi hade dig, att liksom det är så viktigt att, ja, men som du sa med imposter syndrome också, att man kommer komma till en byrå och känna så, herregud, jag vet inte, du vet, jag är ny och alla måste tycka om mig och man ska prestera.
Eller jag kan ingenting.
Exakt.
De kommer komma på mig snart.
Ja, ja, verkligen. Och bara såhär, högprestera liksom. Men att såhär, som du säger, för mig, du sa det bara så här på norrländska, så ta det lugnt.
Jag försöker säga, men herregud, jag hade ett samtal senast idag. Man pratade med studenter, att man, och det här tycker jag att jag lärde mig i New York faktiskt. Man tänker, ja, men vi svenskar, när jag gick på HDK, vi tog saker väldigt allvarligt. Varenda uppgift vi gjorde skulle in i portfolion.
Just det.
Vilket gjorde att vi vågar ju inte kliva utanför och ställa oss i den här, gå ut på tunn is. Vi vågade inte det, för vi ville inte misslyckas, för den var ju tvungen att gå in i portföljen.
Just det.
I USA så sa de så här, skit i det, släng den i papperskorgen, gör det på en gång, riv den i bitar om du tycker det är dåligt, det är bara en övning. Och det försöker jag ta med mig här, att eller om man tycker att en uppgift har misslyckats.
Mm.
Det är ingen big deal liksom.
Mm.
Det måste, man måste göra det.
Ja.
Man måste bara ta med sig så här, vad lärde jag mig på den här kursen?
Mm.
Ja, det blev ett jättedåligt resultat, men jag lärde mig det här och det här.
Mm. Jag tänker
och så släpper man det andra.
Mm. Exakt. Nej, men jag tänker nyckeln också är alltså det här med, jag tänker då att så här, när liksom kreativiteten är någonting positivt, att det är när det får kännas lekfullt kanske. Mm. Att när det inte är, för jag tänker just det här med prestation och du pratar om duktig flicka, det har jag också haft i hela mitt liv liksom. Och det hade ju vi också samtal om när jag gick hos dig, att så här, prestation liksom. Och jag tänker att prestationen dödar ju liksom hela, dödar ju kreativiteten. De går ju liksom inte riktigt att, eller jag ser dem som att de inte riktigt kan samexistera och att det man mår bra samtidigt typ. Eller jag vet inte, hur ser du på det?
Nej, det blir ju komplicerat. Eller man får ju ta smällar på vägen.
Mm.
Jag har alltid varit, jag tänkt så här, men gud, tänk om det var skönt om man hade varit en sån där som inte tar saker på så stort allvar.
Mm.
Utan att man tycker att man är ganska bra. Så tänkte jag, då hade man varit en trevlig människa då. Det kanske man inte hade varit.
Nej.
Så det får väl vara en bra balans däremellan.
Ja.
Att man inte straffar sig själv så hårt när man inte tycker att man har presterat bra.
Ja.
Och jag tror att det där, att man måste prata om det.
Mm.
Man måste, och det är därför jag försöker prata med mina studenter. Vi måste lyfta det till ytan. De måste också förstå att det finns fler.
Ja.
Jag är inte den enda i världen. För vi känslomänniskor tror ju att vi är udda fåglar på ett dåligt sätt.
Gud, ja.
Så inser man att det finns andra. Vi är likadana allihop, nästan.
Ja.
Så att om vi lyfter det till ytan och vågar också visa att... man får vara ledsen när det har gått dåligt. Man behöver inte bli en robot. Man får faktiskt gråta. Men att man försöker släppa det sen så fort som möjligt. Och inte bära med sig det.
Mm.
Det tror jag hade problem med när jag var lite yngre. Så jag kunde bära med mig någonting som jag tyckte inte gick bra.
Just det.
Alldeles för länge.
Att det och vrida liksom och vända på det där. Självvärdet då i det man presterar.
Ja, liksom. Precis. Ja. Det handlade om mig och inte något annat. Och jag var... jag tyckte att jag själv var ganska usel. Och jag var en högpresterare. När man tittar tillbaka så tänkte jag att man ens... man ställer så höga krav på sig själv så man ser liksom inte hela bilden. Men jag är fortfarande helt övertygad att två saker. Dels får man vara lite tålmodig för att det brukar försvinna med åren det där. Eller bli bättre. Men också att man har ett öppet samtal.
Mm. Jag tänker
på byråer också, att man faktiskt lyfter upp frågan.
Mm, verkligen. Jag tänker det där med att man blir bättre med åren. Finns det några mer?
Känner liksom? Du det? Har du blivit bättre med år?
Uh-huh. Ja, gud ja. Absolut. Men jag tror det handlar om det där, precis som du säger. Att så här, jag tror det handlar om att man får slut på energi till slut.
Mm.
Att liksom vara i det. Eller så har det varit för mig att man liksom presterar och så vill man ha liksom den här bekräftandet liksom i allting. Och lägger liksom sitt värde i allt man presterar. Och det tar ju så jävla mycket energi liksom, till slut.
Men, ja, så är det.
Och jag tror att för mig var det verkligen så att det kom till en punkt där också så här, ja, men nära utbrändhet. Eller så jag orkar inte mer. Liksom. Och jag har ju också identifierat nu liksom att när jag presterar så himla mycket så blir jag ju automatiskt mindre kreativ också. Att kreativiteten för mig är någonting som kommer från när jag liksom är i så här balans med mig själv. Då kommer det ju supernaturligt liksom. Och att det bara kommer massa idéer och jag tycker det är roligt och jag tycker det är härligt. Men är jag liksom i prestationen hela tiden så är det som att det bara blockar totalt liksom. Så att ju mer i liksom, vad ska man säga, i harmoni jag är med mig själv, desto roligare blir saker nu liksom. Och då tar det ju inte samma typ av energi. Det är ju det.
Nej, men precis.
Så jag tror att jag kom till en punkt där jag bara kände att så här, det finns ingen energi kvar för att göra det här. För att hålla på med det här liksom. Och sen också så här, gå i terapi. Alltså det är...
Ja.
Preacher,
jag säger det. Liksom. Alltså, jag vaknade ju ganska sent. Jag var ju 40. Där är kring. Och jag borde ha gjort det mycket tidigare. Att i alla fall prata med någon. Som min coach som heter Jenny, en fantastisk människa. Alltså, jag hade nog aldrig haft det här jobbet, det tror jag inte.
Nej.
Då hade jag suttit på någon byrå och straffat mig själv för att jag inte presterar på topp hela tiden. Och det upplever jag också. Jag känner mig väldigt privilegierad att få jobba med unga människor. Att man är alltid på tårna. Den här diskussionen är levande. Sen kanske jag måste initiera. Det måste komma från mig. För de vågar inte. Men om man bara börjar prata om det så lyfter man frågan. Och det är bra för både dem och för mig faktiskt.
Verkligen. Verkligen.
För att man kan ju aldrig luta sig tillbaka. Jag tror den här prestationsångesten eller de här höga kraven. För min del så har jag accepterat läget. Det kommer följa med resten av livet. Men jag kan hantera det.
Ja, men det är väl just precis det. Att hitta ett sätt att hålla den där balansen på. Och om det nu är liksom under en dag eller om det är att man liksom på något sätt jobbar, alltså vad ska man säga, jobbar mer intensivt på något sätt, eller om man nu har ett kreativt yrke eller om man nu, hur det nu än är, eller om man är kreativ på fritiden eller sådär, men att man kanske har en period där man jobbar lite mer och sen hittar återhämtning, eller om man vill göra det under samma dag eller hur man gör det. Men det är verkligen nyckelordet, tror jag. Jag har ju till och med tatuerat in balans på min arm liksom, för att det är allt liksom. Det är så påminna sig själv om att det är, man måste ha det liksom för att orka.
Ja, precis. Men det är ju jättebra. Man måste ju påminna sig. Jag känner ju fortfarande att jag kan, även om jag har lärt mig, jag har fått verktyg till och lite grann stå bredvid mig själv och iaktta mitt eget beteende, så halkar jag ju ändå in i det ibland. Att jag tappar lite grann. Jag börjar tänka, det kan börja spinna i huvudet på mig, så kan man säga. Att jag kan överanalysera grejer.
Just det.
Fast jag kan hantera det mycket, mycket bättre än jag kunde för 10 år sedan. Så halkar jag in i det ibland. Och jag tänker så, ja men det är min personlighetstyp.
Ja.
Och jag kan inte bli någon annan. Vilket jag alltid har velat. Jag har alltid velat bli en annan typ av person. Som inte är så känslig.
Ja.
För att för mig har det varit ett skällsord. Men nu är jag så här, ja men jag är min person. Jag kommer aldrig bli någon annan än min personlighetstyp. Men jag kan vara hälsosam eller inte hälsosam i den.
Verkligen. Oj. Ja, men det känner igen det där så jävla mycket. Det är exakt så det är, och det jobbar jag ju på hela tiden också. Och har de här samtalen hela tiden. Att så här, man är som man är. Och att man är en, jag är också en superkänslig person liksom. Jag är jättehög sensitiv och ADHD, och liksom det är mycket som händer i hjärnan och kroppen hela tiden liksom. Och att det får bara vara så. Och att använder man det på rätt sätt och skapar liksom rätt förutsättningar runt omkring. Och också liksom verktyg. Så kan man ju leva med sig själv liksom, och må bra i det. Och kunna liksom leva ett kreativt och härligt och kul och lyckligt liv. Liksom.
Precis.
Men man kommer att jobba dagar och man kommer ha bra dagar. Precis som alla andra människor. Liksom.
Och jag tänker ibland så här, det är ju tur för mina studenter att jag har gått in i väggen. jag har på något sätt, det var inte en rolig erfarenhet, det var mycket värre än jag trodde, och det tog mycket längre tid när jag var tillbaka på fötter igen. Men jag har erfarenheten, och jag vet också, jag kan se, tror jag, ganska bra när folk börjar närma sig gränsen. Utifrån mina egna erfarenheter.
Just det.
Att man kan på något sätt sätta sig ner med den här personen och säga att jag tror att du behöver vi behöver prata om det här.
Yeah.
Så det kanske var därför jag gick in i väggen, för att jag skulle kunna hjälpa andra. Jag vet inte.
Ja, men det där tror jag verkligen på. Men jag tänker, när du var sjukskriven och sådär, när du hade gått in i väggen, hade du liksom med dig typ kreativiteten eller den grejen på något sätt hemma, alltså tog du med dig den, eller var det så här totalt inte göra någonting typ?
Alltså jag var väldigt, jag hade en period när jag inte ens kunde gå till brevlådan. Vi bor i hus, så det är inte så att jag inte orkar gå till dörren, jag orkar inte gå 100 meter bort och hämta tidningen. Men sen började jag jobba i trädgården. För det var någon som sa att flytta en hög gräs från punkt A till punkt B, det är ungefär vad din hjärna pallar med. Och det är ju också kreativt att jobba i en trädgård.
Verkligen.
Så, och det hjälpte mig ganska mycket. Ändå. Att, för att jag tror att vi som är kreativa människor, vi blir ju rastlösa om vi inte får vara kreativa.
Yeah.
På något sätt.
Yeah.
Det, jag stickade också.
Mm.
Jag behövde inte tänka så mycket. Man tittar i ett mönster och så stickar man. Och jag stickar lite sådär. Jag tittar inte ens i ett mönster. Jag stickar bara. Så att jag fick... Så att det inte började klia i fingrarna.
Man behöver ju det
inte,
liksom.
Det var inte så stora svep. Utan det var ganska... Ja.
Och framförallt inte, det låter ju så. Det är ju åt, alltså, att komma tillbaka till det hela tiden. Jag kommer verkligen tillbaka till det hela tiden. Det här med prestation. Att det kanske är någonting... Du behövde inte få bort liksom kanske kreativiteten, utan du kanske behövde få bort prestationen eller vad man säger.
Ja, exakt. Jag behöver inte visa något för någon. Jag satt där och stickade mina mössor och vanta. Och kratta lite. Och jag ritade till mina barn. Så jag hade ett barn då. Så ritade jag teckningar som han kunde färglägga. Alltså med svartpenna.
Just det.
Så sa jag, vad ska jag rita? Ja, rita en drake. Så ritade jag en drake och så färglade han. Det var på den nivån. Att det var ingen annan, det var mellan mig och honom, jag var 3 år.
Men gud vad det där är, alltså jag tror verkligen på det där. För det har jag också suttit och funderat mycket på. I att liksom göra saker för sig själv. Att jag tror att vårt samhälle idag är så himla byggt på att saker ska göras för någon annan hela tiden. Och inte bara liksom i reklambranschen eller i sådär. Men att allt du ska göra är en prestation. Jag tänker med sociala medier. Och att du ska visa upp dig. Och liksom visa upp det du gör. Och så här, och det, den insikten kom jag ju till för ett tag sedan bara. I så här, vad gör jag för mig själv? Liksom. Mm. Vad tycker jag är kul? Utan att någon annan... Alltså inte när någon annan ser på. Liksom. Vad vill jag göra för mig själv? Och vad vill jag göra för att jag tänker att det här ser bra ut i andras ögon. Liksom.
Precis.
Och det är lite så här, på en öde ö typ, eller bakom en stängd dörr. Liksom, vad tycker du är roligt att göra när du är helt själv? Liksom. Och det låter ju lite som att det är samma. Att det är de sakerna som kommer så här. Ja, sticka kanske inte för någon annan, utan gör det för att det är gött och härligt. Liksom.
Ja, men precis.
Ja.
Jag tänkte på det när mina barn var små, så eftersom jag alltid har tecknat och målat, de var inte lika intresserade som jag när de blev färdiga. Men det, de hade så och då var det någon som sa att vi hade vernissage på dagis med barnens teckningar. Jag kände så här, nej, men det är inte det att liksom lägga lite för stor. Det kan man väl ha någon gång, men att kan de inte bara få teckna? Måste man hela tiden visa upp det och klappa dem på huvudet och säga att de är duktiga? Kan de inte bara få vara liksom, klädda med sina färger och gör utan att behöva bli bedömd för det?
Ja. Det, alltså det ordet, det är ju verkligen så, vad duktig du är. Det kan ju verkligen döda allt. Alltså
vad du har ritat fint då.
Ja. Att det spelar ingen roll hur mycket du har njutit av att rita, utan det viktigaste är att du har ritat det liksom, eller att du är duktig i det liksom.
Ja. Precis. Så jag försökte att inte göra det, utan att med att de skulle tycka att det var kul.
Hur gjorde du då?
Jag köpte faktiskt duk, alltså såna här målarduk, små uppspända 15x15 cm. Fick de kladda hur mycket de ville på dem med akrylfärg. Och hälla glitter, jag vet inte vad de höll på med, tryckte fast löv. Och sen satte jag ihop det till en stor mosaik efteråt. Så att de inte behövde känna att de behövde rita fina saker. Måla fina saker. De kunde bara kleta på med färg på dem. Och jag tänkte också på det, att inte alltid hålla på, oj vad fint, och visa för farmor vad fint. Att inte säga så till dem.
Just det.
Så att det skulle bli... För det har jag lite grann. Mina föräldrar har inte gjort det. Men jag tecknade väldigt mycket på när jag var yngre. Och fick ofta väldigt mycket, åh du är så duktig på att teckna. Egentligen tror inte jag att det var så bra för mig.
Nej.
Utan jag började lite grann mäta. Jag kände större och större behov av att teckna mer och mer och bättre
just det.
För andra kanske, för att jag skulle bli klappad på huvudet. Mm. Och det här var ju när jag var kanske yngre tonåren och tonåren med.
Mm. Just det.
Så jag ville, nu var jag ingen av dem som har fastnat för det. Jag har en son som pluggar grafisk design i och för sig. Mm. För den andra webbutvecklare. Men, så de har inte samma profil riktigt som jag hade.
Nej.
Och jag tror inte att de är samma typer. Ingen av dem.
Nej.
Är sådär har här, att vara duktig. De är inte... Så jag hoppas att jag har gjort lite nytta för dem. Att inte alltid liksom lyfta upp deras prestation.
Mm. Ja, jag tror de det där gjort, är att, ja. Så bra alltså, att inte pusha på. För då blir det så lätt också att man, om man är bra på väldigt, att man blir väldigt bra på någonting. Och så tänker man att nu måste jag göra det här för att jag också är bra på det här.
Ja, och det blir min identitet när jag gick i skolan. Hela grundskolan.
Du är den som kan att jag... måla och teckna.
Ja,
och,
precis.
Ja. Mm, just det.
Så då jag älskade att göra det, men jag tror också att jag tappade lite grann av mitt egna driv, utan jag ville få bekräftelse från andra.
Just det.
Mm. Så, och där blev jag kanske också, jag gick på ett bildgymnasium.
Mm.
Och det var väldigt bra för mig, för då plötsligt så pratade man om andra saker. Det var just det. Ju alla var intresserade. Mm. Man var plötsligt ganska jämlika. Mm. Så man hade inte behov av att tävla med någon eller visa framfötterna.
Just det.
Så det är jag jätteglad att jag fick möjlighet att gå på. Så det var väldigt nytt då.
Mm.
Estetiska gymnasium.
Just det.
Och det hjälpte mig jättemycket att komma över det där att få ständig bekräftelse. Jag är jätteglad att inte jag är ung tjej idag, framförallt tjejer, som får ständigt, man får bekräftelse hela tiden på sociala medier. Mm. Jag vet inte om jag hade klarat av det.
Nej, alltså jag tror jag är sista sådär, alltså verkligen, verkligen på gränsen, så här sista generationen som ändå missade sociala medier liksom. I och med att jag är, ja vad är jag nu, 26. Och jag menar, jag hade ju ingen smartphone när jag var liten liksom. Och jag tänker bara på det idag liksom, hur att jag ändå är en sån prestationsmänniska liksom, och ändå har varit det, att hur hade det varit liksom om jag hade haft det, och varit det här, du är så duktig, så ska man lägga ut och så liksom bara så här matas med det. Jag förstår inte hur folk löser det liksom idag, eller hur man mår liksom. Det är ju det verkligen, och att det kommer in så himla tidigt liksom. Det är ju barn liksom, som får tag i, ja men som har telefoner och liksom ska ladda upp, och att de ska bli vuxna liksom och prestera och det ska vara fint, och de lär sig det så jäkla tidigt liksom.
Ja, nej, jag tror inte jag hade klarat av det. Mm. Jag tror att jag hade varit olycklig.
Mm.
Om jag hela tiden hade eller så kanske man inte hade använt sociala medier. Men det hade man säkert.
Mm.
Men det, den här ständiga bekräftelsen måste ju vara extremt jobbigt för hjärnan. Och för hela själen.
Mm. Jag tror att man kan motverka det.
Alla.
Ja.
Jag tror fortfarande att man måste lyfta frågan i skolan.
Bara prata om det.
Att prata om det. Och att... också hur vi beter. Jag brukar titta på unga tjejer när de lägger upp bilder. Också när kompisen, åh vad fint. Kommentarerna är ju samma sak där. Det står nästan ingenting om så här, vad bra du är.
Nej.
Vad grym du, vad bra du. Utan det är bara vad fin du är. Vad fin. Vad snygg du är. Och det måste ju vara extremt jobbigt att upprätthålla det.
Mm.
Så jag tänker så här att fortfarande... lyfta frågan. Mm. Prata med unga tjejer, men för att jag relaterar till mig själv. Men det gäller ju killar också såklart.
Mm.
Men,
det är ju nog så viktigt.
Att vi håller igång samtalet.
Mm.
Även om det kan vara obehagligt
ja.
Ibland.
Verkligen.
Och man kanske tänker att unga människor, de lyssnar inte ändå. Det tror jag faktiskt att man gör.
Ja, och jag tror också att många, eller jag vet inte om jag ska säga tror, men jag hoppas att många också önskar det här, att det ska vara lite mer genuint och att det liksom finns ett, det skapas väl ett behov av det här, tänker jag, som någon slags motrörelse också, att det finns ett behov av det här genuina och liksom att bara få vara, att bara få skapa, att bara få så här existera typ. Mm. Utan att bli bedömd i det. Och att bara få, jag hoppas att det är det som folk kommer börja önska mer liksom.
Vi kommer kanske till vägs ände när vi slutar. Nej, men nu måste vi göra någonting. Vi kan inte fortsätta så här.
Men det är väl det. Det är väl kanske det också som man upplevt personligt också. Att det här, att man kommer till en punkt där man känner så här, nu, det finns ingen energi kvar för det här. Liksom.
Mm.
Jag orkar inte mer. Nu är vi utbrända allihopa. Liksom.
Mm.
Ja.
För det är ju också så här, för, och det tänker jag också är viktigt att säga, att man, speciellt i mina klasser där, i våran bransch, ja, du vet ju hur det är, det kan bränna till och då får man jobba jättemycket i vissa perioder.
Ja.
Att stress i sig är inte farligt, utan det är bristen på återhämtning. Det, då det bara blir, så att man inte ska vara rädd för att, ja, man kanske får jobba hela kvällen. Mm. Det är inte farligt i sig, men vila sen.
Ja. Förstå att energin är ju liksom, man har ju en energitank, och jag tänker också att alla har olika stor på något sätt energitank liksom i sig, energilager. Mm. Och att det är ju så, tar man så måste man fylla på liksom. Det är ja, det, precis. Hålla det på en jämn balans eller jämn nivå liksom. Och att för vissa tar det, för mig tar det väldigt mycket energi att göra någonting, för att jag också är väldigt högsensitiv liksom. Och därför blir också återhämtningen mycket viktigare. Men den kanske går åt långsammare för någon annan. Men att man kanske ändå, man behöver ändå återhämta sig. Jag tror det är liksom universellt. Precis som du säger. Att alla måste hitta ett sätt att återhämta sig på. Liksom.
Ja. Och jag är också högkänslig. Så tar ju in saker från sidan. Mm. Jag tar ju in information som jag inte behöver ta in. Ja. Det känns som att man fyller den här, man fyller liksom hårddisken direkt.
Ja.
Så man måste rensa där. Man kan ju inte hjälpa att man gör.
Nej.
Man gör ju det. Ja. Jag kan komma in i ett rum, och det vet jag att du kan också. Man kommer in i ett rum och känner så här, det är dålig stämning här.
Ja.
Verkligen. Och när jag var liten, när jag var yngre, då kunde jag till och med ta på mig skuld för att det var dålig stämning.
Mm. Ja.
Jag tänkte så här, det är säkert jag som har gjort något.
Det är jättehemskt, men det är också väldigt ironiskt liksom. Ja,
ja, precis.
Mm.
Så, och jag tänker högkänsliga barn tror jag att man behöver, det är viktigt att de får stöd från början.
Mm.
Att nu hade jag en turen att ha även en högkänslig mamma som är lik mig.
Mm.
Så att, men om jag inte hade haft det, man kanske är ett högkänsligt barn med två föräldrar som inte alls är det.
Ja.
Man kanske känner sig väldigt missförstådd.
Mm.
Och kanske så här, åh, du är så känslig, sluta vara så känslig. Och då blir det ett skällsord istället.
Mm. Verkligen.
Och som att försöka vända på, jo, men det är väl jättebra att man är en känslig person.
Jag tycker det är den fingertoppskänsla. Alltså den finaste komplimangen man kan få, tycker jag, att någon säger att man är känslig. För jag tänker att det är ju liksom att man kan liksom ha kapacitet att känna in sin omgivning och liksom är väldigt, väldigt empatisk. Liksom.
Så ja,
jag ser ju det som en superkomplimang idag. Liksom. Verkligen.
Ja, och det tänker jag att det gör jag också. Men det har man inte gjort när man var
nej,
yngre.
Gud, nej.
Utan då var det ju ett skällsord. Då fick man ju tuffa till sig. Jag fattar ju inte hur man gjorde det.
Nej, men det kan man inte. Liksom. Det kan man ju inte om man inte ska stänga av helt och hållet. Och det är ju liksom inte ett alternativ heller.
Nej, så. Precis. Mm. Så jag och min mamma, vi satt och lipa framför varenda film vi såg. Och det var rätt skönt att vi var två.
Gud, vad härligt.
Ändå, att det var inte bara jag. Mamma gjorde det också.
Jag har ju också samma relation till min mamma. Det är ju verkligen så. Jag kan ju komma in och börja gråta liksom, för någonting som man sett. Något fint. Vi kan börja gråta för vad som helst. Och börjar jag gråta så börjar hon automatiskt gråta. Och sen så frågar hon varför jag gråter. Liksom. Det är liksom den så synken liksom, att det var så triggas direkt. Liksom.
Ja, men det är ändå skönt att ha någon som är så att man att det finns fler. Vi är många.
Ja, gud vad vi är så många. Och det fattar man ju när man bara börjar prata om såna här saker. Både liksom i när man pratar bara allmänt till människor. Men nu märker jag också med podden att jag pratar med mycket människor via det. Och att så här, folk skriver ju att åh gud, vad känner igen mig. Och wow, vad det är precis så här jag är. Och att det är så många liksom som är men liksom empater och högkänsliga och tar in mycket och behöver återhämtning och inte borde prestera så mycket och så här, det finns ju så många alltså.
Ja, och sen kanske det finns en miljö där ingen kan fånga upp det. Verkligen. Ingen tar upp och pratar om det utan man går och bär det själv.
Mm.
Och det är därför jag också tycker det är viktigt i klassrummet att hela tiden att de känner sig trygga i rummet. Alltså skulle de behöva visa känslor till exempel på en redovisning, det är helt okej.
Okay. Yeah.
Det vi är inga robotar. Det får man faktiskt göra. Mm. Att de känner att nej men, man får göra det. Du är, i det här rummet är du trygg.
Mm.
Och då tror jag att man blir kreativ också. Om man känner sig otrygg i ett rum, då tror jag att man inte får ut kreativiteten. För då vågar man inte öppna mun och berätta vad man egentligen tycker. Eller. Men känner jag så att jag är trygg med de här människorna, jag är trygg i det här rummet, det är ingen som kommer skratta åt mig eller anklaga mig eller tycka att jag är en idiot eller vad man nu kan tro att folk ska tycka om en, utan jag vågar öppna mun och säga det här. Det är då blir det bättre.
Verkligen. Jag har inte tänkt på det så klart, men verkligen att jag tänker att det är, alltså kreativitet är ju så jävla sårbart liksom. Och öppnar man upp den sårbarheten och delar saker som liksom kommer till en eller saker man, alltså idéer eller sådär. Och att man är så rädd för att bli liksom skam, alltså att bli skambelagd eller liksom
himla med ögonen.
Ja, eller bli skrattad åt eller att det liksom lockar fram någon sån skam i att oj vad sa jag nu eller vad, du vet, så här kryper tillbaka eller sådär. Så det ligger nog verkligen någonting i det. Att vara trygg, att känna sig trygg med de människorna man är. Alltså för att kunna locka fram kreativitet måste du vara trygg. Jag tror det är verkligen.
Jag har ju jobbat många år med en copywriter som du känner, som heter Maria. Vi lärde oss att jobba ihop. Så jag satt på bussen och hon satt på båten. Och vi satt och pratade i telefon och kläckte en idé en gång. För vi känner varandra så väl och vi vågar säga de här udda sakerna som kommer ut ur kreatörers hjärnor. Alltså man vågar lyfta de där grejerna.
Ja.
Och då tror jag också att vi stöter inte på så mycket patrull i våra hjärnor. Vi vågar öppna de här spjällen och släppa ut det här. Som jättemycket är ju bara trams. Men det öppnar ju nya vägar. Ja. Men man måste våga säga det där då.
Jag såg en så här quote häromdagen som jag tycker är så, verkligen så. Jag tror det stod, jag är hellre löjlig än full av längtan. Och jag tycker den var så här, den satte sig verkligen. För att det är precis så jag tycker det är, att bara få ut saker och att inte hålla saker inne. Utan bara så här, få ut det och bara så här, det kan vara hur jävla tramsigt som helst. Och man bara så här, varför sa jag det här? Men verkligen bara få ut det liksom och få komma någonstans och bara göra någonting och förändra någonting. Och liksom, för det är många av de här idéerna och det som finns i en som förändrar saker liksom. Alltså,
som man öppnar nya dörrar.
Ja, men liksom innovation och liksom alla de här. Det finns så många människor som, och det vet ju du liksom, som har suttit och bara så här, säger någonting och så bara, nej men det här var tramsigt liksom. Och så säger någon annan så, nej men det här var helt briljant liksom. Och sen är det ett guldägg senare. Nej men alltså så, det är verkligen.
Ja, man vet inte vart det kommer ifrån. Så jag känner så här, att man vågar öppna de här dörrarna. Det tror jag alla de här som har vunnit, som har gjort fantastisk kommunikation. Och jag tror att det är såna rum.
Ja, det tror jag med.
Men jag hörde en annan, vi hade ett examensarbete som var väldigt intressant som handlade om ramar för oss kreatörer. Att vi tänker hela tiden att det ska vara så fritt. Det ska flyga fritt hela tiden.
Mm.
Och då kom de fram till att nej men vi behöver också ha ramar, annars blir det för kaos.
Gud,
det blir kaos.
Ja.
Vi måste ha liksom, tydlig struktur när vi arbetar. Och jag håller verkligen med om det. Ja. Speciellt för sådana som dig och mig, Molly. Ja. Att vi behöver kanske ha väldigt så här, tiden ska vara tydlig. Eller vad ska vi göra? När ska det vara klart? Vad ska vi leverera?
Mm.
Inga frågetecken på vägen. De är väldigt, väldigt sen kan vi vara kreativa inom den världen.
Ja.
Det tror jag också hjälper oss mycket. Mm. Så att det inte blir för... Vi flyger omkring. Vi flyger redan nog mycket som vi är.
Mm.
Om den här världen blir för stor så tror jag att den kan bli svår. Och man vet inte var man ska börja.
Gud, ja. Nej, men så här, sätt ramen liksom. Och sen så kan man känna sig trygg i det. Med en trygg miljö. Och när man känner det så kan man ju ta sig utanför den här ramen på något sätt. Eller då, då man kan bryta barriär. Men man måste börja där i liksom. Det tror jag verkligen.
Precis. På, att det finns vissa givna ramar som vi kan hålla oss inom. Så att det inte... jag tror faktiskt att det var ett väldigt bra examensarbete. Det var... jag kände, jag som har jobbat så länge med sånt där, jag kände också att men just det.
Ja.
Det måste vara tydlig struktur. Utan att för den skull strypa någon slags kreativitet. Utan det är ju mer de här...
Ja.
Vad ska vi lösa för problem? Ja. Vad har kunden? Vad ska vi göra så att det inte blir för fritt?
Mm, verkligen. Verkligen.
Och där kan vi nog också jobba lite mer i våran värld, skulle jag.
Det tror jag verkligen. Jag har en fundering. Det är någonting som jag själv har funderat på väldigt mycket. Och det är så här. Tror du att alla människor är kreativa? För det här har jag verkligen så bollat mycket med mig själv. I att så här, men vi pratar om det här med kontakten med sig själv. Att kreativiteten kommer i hur liksom, kanske nära man är sina känslor och sådär. Men tror du att alla människor är kreativa? Och tror du att alla människor kan locka fram den typen av kreativitet?
Jag tror att vissa är mer kreativa, att man har det i sig, tror jag. Men jag tror i rätt miljö, att både arv och miljö skulle jag säga, att man kan också bli kreativ genom att ha rätt personer runt om sig. Jag tror inte att jag skulle kunna bli operasångerska hur mycket jag än försökte. Jag skulle nog kunna lära mig att sjunga hyfsat bra.
Ja.
Med lite träning och någon sångcoach som vet hur man... Jag kan inte sjunga alls, kan jag säga. Men tror jag i alla fall. Jag har ju inte provat. Kanske kan sjunga. Men jag tror att att alla är kreativa i grunden. Men vissa har mer av det.
Ja. Men för man
kan öppna liksom de här spjällen på ett annat sätt än vad än vad andra kan.
För man hör ju det så ofta, just det här att så här, när jag är inte kreativ. Jag tänker framförallt på min mamma väldigt mycket. Att jag vet ju att hon är ju också en superhögkänslig person och hon har ju alla den här liksom, delen i sig. Men att hon, det var väldigt länge sedan nu, men att hon, jag sa så här, ska vi inte måla en dag? Typ? Ska vi sätta oss och måla? Och hon var så här, jag kan inte måla. Och som att så här, det var helt så här, nej jag kan inte... Kreativitet är inte min grej, typ. Och det hör ju så himla mycket hos människor. Och sen nu idag så är hon ju liksom... Ja, jobbar hon ju delvis som konstnär, liksom. På grund av det. Så att det är så här, det är liksom... Det är den att också kanske att man aldrig får höra att man kan utveckla kreativitet. Jag håller med dig om det. Så här, jag tror att man har en grund. Att vissa människor är mer, liksom, mer drag för vissa saker. Liksom, så här, också så. Jag skulle säkert kunna bli ingenjör om jag försökte väldigt mycket. Men jag hade liksom inte varit så bra på det, tror jag. Eller så här, det hade varit liksom... Ja, kanske inte tyckte att det var lika kul. Men,
jag kanske också hade klarat mig på någonting sånt. Ja. Jag hade ju inte blivit...
Man hade inte varit lycklig, liksom.
Nej. Men, och kanske ganska dålig, men jag kanske hade gjort ett helt okej jobb. Nej, jag tror att man behöver ha rätt människor omkring sig. Jag hade en bildlärare när jag började på gymnasiet.
Mm.
Jag började faktiskt att läsa på samhällsvetenskaplig linje. Tänkte, ja, det ska man ju göra, något vettigt. Hålla på att bli illustratör, det kan man ju inte bli. Tills jag träffade den här bildläraren som verkligen... uppmuntrade mig till att söka, hoppa av faktiskt och söka bild estetiskt gymnasium. Och jag tänker många gånger att den pushen jag fick av honom, att han faktiskt såg att att jag hade talang för det här. Mm. Och uppmuntra mig på rätt sätt utan att ja, men det ska visa vägen. Mm. Så här, det här kan du göra. Mm. Testa det här. Andra saker som jag inte hade testat, till exempel att jobba med lera.
Mm.
Det fick jag möjlighet att prova. Mm. Och som jag tyckte jättemycket om. Men, så jag tänker det gäller att hitta rätt personer runt om sig som kan visa vägen.
Mm.
Jag tänker så här, ja men i mitt jobb, därför tycker jag mitt jobb är så himla kul och viktigt. Att jag kan lära känna mina studenter och de går lite olika vägar. Jag hoppas att jag kan liksom hjälpa dem att hitta lite vägar.
Mm.
Och alla, man har folk runt om sig som kan peka lite och hjälpa en.
Mm.
Om man inte kan se det själv.
Mm. Ja, men det har ju du verkligen varit. Jag menar, både jag och min bror har ju gått hos dig under dina vingar. Och jag menar, det är ju så otroligt uppskattat att ha någon som dels liksom ser en och pushar den och sådär, men också som kan säga att så här, du kanske ska göra det här, eller du kanske inte ska göra det här för att jag ser att så här och så här, eller liksom pusha åt något håll eller säga att här kanske du ska sätta en gräns eller liksom hjälpa en att pusha i det. Och det är ju, ja, men som du säger, så jäkla tacksamt att ha liksom.
Och det känner jag också att man måste, och ja, det är ju att se alla studenter som är som individer och inte en grupp.
Ja.
Och ja, det är copy. 17 och 17, men 17 stycken är 17 copy, utan det är 34 olika individer.
Mm.
Och den dagen jag förlorar förmågan att se personer liksom för den de är, då måste jag sluta, för då har jag ju tappat greppet. Mm. Det är ju, jag måste ju hjälpa er, säger jag. Du är ju inte min student, men jag har ju fortfarande kontakt med mina alumner, många. Att jag kan fortfarande kanske göra lite nytta på vägen. För att jag du, Molly och din bror, ni är ju olika. Ni är ju lika varandra på många sätt. Men ni är ju också väldigt olika. Va?
Mm, verkligen.
Att jag kan inte ge samma råd till dig och till honom. Utan, så att se alla för den de är.
Mm.
Och utgå från det på något vis.
Ja, det behövs fler lärare som dig. Verkligen.
Sunt förnuft, tänker jag.
Ja.
Jag tänker att man kanske med åren blir trött på det.
Ja.
Men då ska man också sluta.
Ja.
Man ska inte gå här som en inventarie och inte ha lusten kvar att lära eller coacha.
Mm. Mm.
Tappar man den, då måste man lämna till någon vidare den här stafettpinnen.
Mm. Jag håller med.
Ja. Du kanske ska ta över mitt jobb så.
Ska jag göra det? Ja, vi får väl se vad framtiden är.
Ja, precis.
Vad som händer
jag framtiden. Jag får tackla av här så ringer jag
det. Ja, men det är kanon. Jag tänker så här, tiden springer iväg. Jag skulle lite så vilja avsluta med varför du tror att kreativitet behövs. Varför är kreativitet viktigt?
Alltså vilken tråkig värld det hade varit utan.
Mm.
Men om man tittar för kreativitet för oss som är kreatörer, annars hade ju vi kanske brytit ihop och blivit ledsna människor.
Mm.
Men för alla människor så tänker jag, ja men jag tänker att det är livsviktigt.
Mm.
Att ja men på riktigt, att vi inte kan leva utan kreativitet.
Nej.
För då blir vi robotar.
Ja.
Och då blir det för, nej men det går ju inte.
Och
vilken svår fråga. Ja. Det är så här, men det är som syre.
Mm. Ja, det är det verkligen. Mm. Det är det verkligen.
Och jag tror också att många måste förstå att kreativitet är verkligen inte att teckna, måla, fota eller vad, skriva. Det är så otroligt mycket större.
Mm. Mm. Jag håller med. Ja, jag vill prata om det här i 7 timmar till.
Ja,
men så är det. Men jag är jätteglad att du ville vara med.
Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
Jätteroligt att prata med dig.
Ja, detsamma.
Ja, tack så hemskt mycket, Kristina.
Tack. Tack själv, Molly. Och du är ju som sagt välkommen att dyka upp som lärare här då.
Tack så mycket, kanske.
Vi behöver känsliga lärare. Vi behöver folk som har fingertoppskänsla som jag som undervisar.
Amen, verkligen. Tack så hemskt mycket.
Lycka till du nu med allting och hela. Och du som har flyttat till Malmö och allt. Vi saknar dig här i Göteborg.
Ja, saknar er också. Ja.
Ha det så jättebra.
Ja, men detsamma. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Healingpodden tillsammans med Kristina Sandell. Musiken som ni hör i podden är gjord av Ruben Överman som också går under namnet Charlie. Jag hoppas att vi ses nästa vecka igen. Hej då!